Ett poddtips från Podplay.
I november 1934 får Delia Budd ett brev från den mannen som 6 år tidigare kidnappade hennes 8-åriga dotter Grace. Brevet innehåller en grotesk bekännelse av mordet och blir den sista pusselbiten i ett fall som hittills har verkat omöjligt att lösa.
Hör hela avsnittet om seriemördaren Albert Fish i podden Jakten på mördaren.
Anna, kära lyssnare, och välkomna till ett nytt avsnitt av Västgötapodden.
Gudå, hallå.
Hur är det med er?
Ja, men det är bra. Det är ju förbannat kyligt ute.
Skojar du, eller?
Ja, värmepumpen får gå på sitt högsta varv. Ja. Så är det.
Snålkuken där borta då. Det är dyrt.
Det går att justera upp.
Gillar inte vintern för det är dyrt.
Ja. Men inte roligt för unga, nej.
Nej, inte inne i alla fall.
Ja, nej, men det känns, det är gött nu. Det är ju vitt och tjusigt ute, så att det mår bra. Ja,
det man har önskat lite, det här med fin vinter, har ju faktiskt kommit.
Nej.
Nej.
Ja, jo, det har det ju. Det är jättefint.
Ja, det är skönt. Roligt för barnen att läcka ut det. Och...
Jag tycker allting blir så jävla omständigt med snö.
Ja, när det blir så mycket snö.
Ja, men då får du tycka det då.
Allting tar så jävla tid.
Ja. Men, ja. För fan, pojka. Idag har vi ju en rolig grej här till lyssnarna. Vi har ju en eminent gäst här idag, eller hur?
Ja!
Ja. Ja. Så det luktar ändå 2 takt här inne nu.
Ja, det gör det.
Du får la ta och presentera våran gäst här då, Peter.
Ja, och med oss har vi ju ingen mindre än Anders Eriksson med oss idag.
Tack så jättemycket. Kul att vara här.
Ja, kul att du ville komma. Ja.
Välkommen.
Ja. Ja, vi vill ju presentera för lyssnarna väldigt noga här nu så de vet vem du är och vad du gör.
Ja, precis.
Eller har gjort.
Ja, har gjort, ja. Precis. Nej, jag blev ju rätt skaplig på att köra enduro och lyckades ta 7 VM-guld i det. Och det VM-guld är ju inte Västergötland-mästerskap utan det är världsmästerskap då. Så jag blev världsmästare 7 gånger.
Oj.
Ja. Jag är född och uppvuxen i Jo. Nu bor jag i Tibro. Det är lite känsligt det där med att flytta från Jo till Tibro. Det gör man inte helt officiellt. Sådär,
nej, men
jag, ja, sen jag träffade kärleken där i Tibro. Så i slutet på gymnasiet så flyttade jag till Tibro.
Jajamän. 7 VM-guld.
Ja. Men det, ja.
Fan, det är
bara tur. Bara tur.
Ja, ja. Som Ingmar Stenmark sa, ja. Ju mer jag tränar, ju mer tur har jag.
Så var det ju. Så var det faktiskt. Man fick lite mer flyt ju mer man förberedde sig. Men det kanske ligger i sina förberedelser. Och då kanske ni funderar på, vad fan är det här för något? Lyssnarna kanske inte vet vad enduro är.
Nej, det finns de som inte vet det.
Så kan det vara, så kan det vara. Har ni sett den där Nile City? I sketchen med Robert Gustafsson och Schiffert när de kör novemberkåsan.
Jajamän,
han har akvariet där och slänger ner en kiwi och drar i skiten.
Är det så du gör?
Ja, precis så. Novemberkåsan är ju en del av det. Det är den tuffaste tävling man kan utsätta sig för. Man kör i ett dygn då. Och den lyckades jag vinna 3 gånger. Man kör, ja, det är en sån utladdning så att det är helt sinnessjukt egentligen.
Så då kör den alltså motorcykel ute i skogen?
Rätt ut i skogen och så är det 30 mil i diket då, ute i skogen. Och där, i november så är det ju inte görfruset, det är alltid så. Utan, ja. Jag vet att sista jag vann i Hässleholm där, då var vi ju 128 som startade och det var 9 som gick i mål då.
Oh, fy.
Oj, och 10 som överlevde.
Ja, lite, 12.
Ja. Ja, det är alltid nya varje år.
Ja. Man får skrapa... Det jag vann VM-guld i, det är lite mer som rally på 4 hjul kan man säga. Att vi startar kanske in i stan och så behöver vi faktiskt respektera hastighetsregler på våra transportsträckor. Och så kommer man ut då, i skogen eller fram till något specialprov då, som är uppbandat. Som är 3, 4, 5 kilometer långt som vi har gått och memorerat innan. Så ens att komma ihåg varje sten, ens att passera.
Asså, det är så.
Får inte träna på det, hej.
Så du får memorera alltihopa.
Om det är ett VM i Portugal till exempel så anländer man kanske redan på tisdagen. Och sen så på tisdag, onsdag, torsdag, fredag så går man de här olika specialproverna där den ska åka så fort det bara går. Då.
Men du, då kanske man kan anlita han från Essen här i Skövde. Ja. Han som gör såna här minnespromenader.
På, hade varit bra.
Oj, hade varit bra va?
Hade varit bra.
Ja. Ja. Vi får ringa hit han.
Ja. Det där var man rätt så bra på. Det, tyvärr blev det lite sjuka för det kommer ju fortfarande upp minnen ifrån ett gammalt specialprov i Tjeckien eller Slovakien, hur det gick liksom, att det spelar i huvudet liksom 5 kilometer i skogen, att fan, jag skulle ju ta ett vänster om den stenen istället, där hade jag sparat en tiondel. Lite så.
Får jag ställa en gördön fråga?
Inget, kör bara.
Okej, en enduro, ja. Är det en kross med en lampa på?
Det är faktiskt en väldigt bra beskrivning du kommer med.
Ja, är det?
Ja, men det är skitbra.
Jag tänkte att nu kommer alla flilla upp mig.
Nej, det är bra. Det är bra. Vi åker med lampa fram och bak. Vi har som sagt, vad som jag sa då, så behöver vi åka på landsväg ibland då, för de här transportsträckorna. Så de är ju registrerade. Om man går in på nörda ner sig på tekniska detaljer så är det en lite annan växellåda än en cross. Lite annan motorkaraktär än en cross. Vi åker på däck som inte ska slita så mycket i backen. Ah. Men i det stora hela så sa du det perfekt, Andreas.
Ah, okay, ja. Det står så på Fordonsverkets hemsida. Ja.
Har du kört själva?
Nej, inte du.
Cross på hobbynivå. Ja.
Hur är det, Peter? Din folk åker go-kart?
Jajamän.
Ja.
Ja, inte i skogen då, men...
Nej, det är
7 VM-guld.
Jag sa det, att spör du mig i kart så får du börja.
Ja.
Och det gjorde han ju med råge.
Det gjorde han då. Ja. Så du har en sedelpress i källaren då, eller?
Typ. Ja. Skulle behöva Riksbankens sedelpress.
Ja, för det är ju billigt. Ja. Det är billigt och bra.
Faska guld.
Det är dyrt, men det har varit en kul start och fått så jävla mycket hjälp av folk. Så det här året så har det tävlas.
Ja, vad roligt. Mm. Vad roligt.
Jättekul faktiskt.
Ja, men jag tänkte säga det, det går inte att sätta en peng på glädje.
Nej, det gör det inte faktiskt. Det gör det inte, för jag har fan lika kul.
Men hur var det för dig? För när man börjar med någonting som du gjorde då, enduro, och sen så känner man, fan, det är det här jag ska göra.
Mm.
Du lägger liksom undan utbildning och vanliga jobb och sånt och vill satsa. Men där någonstans så är det ju, kan jag överleva på och göra det här? Ja. Och så har man föräldrar, skaffa dig ett riktigt jobb, man kan inte åka ut och leka hela dagen.
Nej.
Eller hur?
Nej, men det kom ju till den punkten. Det var pappa som höll på att skapa intresset även för mig. Tidigt så väcktes det nog lite drömmar som du är inne på liksom, och märkte väl att man hade en viss talang för det liksom. Men jag vet inte om jag är en blandning av att vara lite körkad och sen att drömmarna var så starka så att liksom ekonomin och såna här små detaljer, det fick inte stå i vägen på något vis liksom. Så,
det löser sig ändå.
Ja, men lite så var det liksom. Så fick jag ta ett av mina enda riktiga jobb. För mina kompisar säger att fan, du har ju aldrig haft ett riktigt jobb. Så då blev jag busschaufför på ett bussbolag i södra Umeå. Och det rimmar ju lite gött genom att dra så skjorta står rätt ut och sitta i skogen och sitta och köra buss i lagligt.
Så jävla fartblind så det liknar inget.
Ja, jag kan ta landsvägsbussar, kan jag kolla banan så länge.
Jajamän. Min mekaniker och jag, Fredrik, han körde också buss. Och då så gick vi på öppen kanal på komradion och började prata. För han meckade åt mig, så hade han någon idé om hur han skulle trimma min motorcykel. Och så drog han den. Och ett var det var så skrek någon annan busschaufför som inte alls hade intresse för enduro. Och så skrek han bara, välj en sluten kanal för fan! Och vi fattade ju ingenting att detta han var intresserad av.
Nej, idiot! Han var avundsjuk, det var det. Ja.
Fan vad det är dåligt och tråkigt att försova sig på jobbet. Känner inte ni så?
Jo, det är kassare.
Men att vara busschaufför är skitdåligt att försova sig. Det gjorde jag. Fan vad med sura minner det var det.
50 pers på varje station.
Ja. Men det är... Som du får möta eftermiddagen, för jag hann inte ens med att komma.
Har du ADHD eller?
Jag är ju inte utredd för det, men det finns väl säkert något drag utav det.
Ja, för det är ju...
Men är du utredd eller?
Nej, för helvete. Men för då försöker det sig jävel.
Nej, men jag är morgonmänniska.
Är du det?
Ja, det är jag. Det är, så det här var
tidigt plump i livet.
Protokollet.
Ja, men då har du inga fel då.
Du, alltså...
Har du varit väsen på bussen någon gång? Det ja, måste det ha varit.
Ja.
Har du stannat och rött te?
Ja, men.
Håll käften, ja, jävla. Ja, har det varit så?
Ja, det har jag definitivt gjort och slått i handbromsen. Och nu stillar det er.
Jag har varit en av dem som bara flögit när de har dratt handbromsen en gång.
Ja, man lärde sig att man aldrig satt i mittgången.
Ja,
nej. Ja, det var så, va?
Fördel.
Ja,
var
så,
ja.
Så körde jag ronden. Och ronden är en sjuktransport som vi hade upphandling på. Då. Så det var sjuktransport från Jo till Skövde. Då. Det hette KSS då. Mm. Och den var fin, den körningen. För då hade man värdinna med en rondenvärdinna.
Oj!
Hon serverar kaffe och pepparkakor till de som... Jajamän.
I bussen?
Jajamän.
Var det som en flygvärdinna då,
ja,
nästan som gick runt?
Ja. Kolla teet liksom och så till att alla mådde bra där. Och
serva liksom.
Ja, serva lite. Och det var ju det äldre gardet, så görtrevliga damer bara.
Ja. Men, inte som idag. Det var ju det du sa.
Ja, jajamän.
Det var bättre för.
Ja,
det var det.
Istället för viskevagn så här, apoteksvagn. Så här.
Ja, du har ju varit ute och rest mycket, säger du. Det måste ju ha hänt en jävla massa tokigheter på vägarna.
Ja, det vet jag, är sjukt, för vi var ju som ett resande folk. Man åkte bra buss och husvagn, och det var ju inte alltid de senaste modellerna i början liksom på det där, så att det var ju att skiten kom fram, du vet, det var helt otroligt.
Avställt, obesiktigt.
Helt sjukt. Sen morgontrafiken i München, jag och så två kompisar, eller en kille som körde och en mekaniker som var med. Vi hade skavt på natten där, och så kom vi upp till München på morgonen, och så ligger jag med bussen och husvagnen och kör, och så ser jag bara i backspegeln hur det fladdrar till i bak på min husvagn. Och så blev jag omkörd av mitt eget hjul på husvagnen. Jag slog ju bort till ett trumma eller skiten där.
Oj.
Och har sån flyt så att det träffar ju inte någon bil då, va? Utan det rullar till sliden och sist så rullar det in i mitten där. Men då kan man förstå att det är lite mycket bilar på autobahn, för det rullar ju 100, och när det händer då, alla fick tvärnita och bromsa, men ingen krocka.
Oj.
Så var det kö i 2 timmar.
Oh, fy fan.
Haltar av där på en parkeringsficka. Röd dag, den måndagen då, va? Så det var ju bara att gå och lägga sig och vila där på den där parkeringsplatsen.
Aha,
tisdag var det ju arbetsdag igen då.
Uh-huh.
Ja. Då var det att halta iväg då till en firma. Hade inga grejer. Beställde uppifrån norra Tyskland.
Och ingen kunskap i tyska.
Nej, jag läste italienska. Franska i skolan, så tyska kunde jag inte då. Men... ja, så vi fick ju grejer på onsdagen och kunde mecka på en trumma där. Så att det var lite gött att fira 3 dagar på en parkeringsplats på autobahn. Det är lite mysigt.
Det är mysigt.
Det är en fin högtid.
Ja.
Räkna bilar i 3 dagar.
Ja. Tyskland är ju rätt så långt. Det är ju över 100 mil från norra delen till södra delen innan du går in i nästa land. Ja, med en kompis som körde enduro då, han var ute på sin första resa, och du åker autobahn och så har du skyltarna ovanför dig liksom, så här, vilken by som kommer näst eller hur långt du har till nästa by så, eller stad då.
Mm.
Och han hade en mekaniker som kör, så satt han bredvid, men så liksom när du svänger av autobahn så står det Ausfahrt, och så han hade kört och det var tyst länge. Men så till slut så vrålar han där liksom, det är jävla Ausfahrt, hur stort är det egentligen? avfart Ausfahrt. Hur jävla stort är det här Ausfahrt egentligen?
60 mil typ.
Han måste ju vara precis görstort. Samme kille, han byggde ju en buss. Han var jätteduktig på det mesta och köra också.
Ja, inte språk.
Nej. Precis, han byggde en husbuss en vinter. Och den hann ju nästan bli klar. Han hade ju en riktig porslinstoa längst bak den.
Oj.
En riktig fetustol alltså. Göfint.
Kaklad.
Bara det här. I Frankrike då var min pappa med. Och så sitter de på en restaurang, och då kommer han och kör förbi mot tävlingsplatsen. Så min pappa, han sitter och tittar på honom. Så han ringer upp honom. Och ringer och säger, det är från den franska polisen. Vi ligger bakom dig. Han är inte så direkt källkritisk. Att liksom, vad fan, ringer de till mig och mitt nummer och en fransk polis som pratar svenska. Han ställer sig på hejdan, var på skitstolen, far rätt genom bussen och landar fram. Han släppte ifrån gulvet.
Ospolad.
Åh, helvete, porslin, ja.
Får han rätt ut genom framrutan?
Nej, han lyckades väl hålla sig kvar där inne.
Fan, det hade ju varit snyggt.
Ja, ut på vägen.
Så den var nästan klar, den bussen.
Nästan klar. Ja, glömt att silikona räddestolen.
Det var bara silikon.
Det var bara silikon, inga skruv.
Nej, fy fan.
Åh, oh, jösses.
Det var tur inte någon satt på stolen där.
Åkte du alltid buss ner eller så?
Ja, det var det bästa då. Ja. För det var inte så där smidigt att flyga. Mm. Och sen hade det inte liksom kommit igång med bra priser. Nej, på precis. Flyg och sånt. Liksom. Mm. Och sen var jag också så där att det är ju bra att veta precis hur min säng ser ut och min kudde ser ut. Och jag äter vad jag vill.
Ja, precis.
På ett italienskt hotell där kunde du få en sån här cappuccino och en croissant på morgonen. Det är ju lite halvdåligt att tävla på i 7 timmar. Liksom.
Kändes det lite svag direkt.
Ja. Ja, det är lite så. Ja. Croissant på västgötska, det är ju krossanske då. Så det är kaffe och en krossanske. Jag hade min teamchef Fabrizio Salini i Italien under 12 år. Det var lite omvänd psykologi där, för det var liksom så här att var man bra, då var man deras pojk ordentligt, och när det var dåligt då, eller jag hade blivit trea då, för det var dåligt. Ja. Ja, då var det. Och bara, what is problem? Where is problem?
You're done.
Hey Anders, we do everything for you. And you thank us like this.
Bara slänger ut skuldkänsla.
Varje lördag när vi rejs.
Ja, jävla dålig capricciosan du gjorde igår.
Varje lördag morgon, 10 minuter innan rejs, så kom han och så bara... Necessary win.
necessary win. Dum fråga igen. Har man vattenflaska med sig när man ut åker?
Vi har ryggsystem, ett system på ryggen. Så vi har,
med sugrör?
Jajamän, en slang.
Jajamän. Det var det jag visste. Jag måste ju svettas så i skälvet.
Ja, visst. Ja. Vi gör av med kanske 6-7 000 kalorier. Vi gör av med 4-5 liter vätska. Ja. Brasilien, six days lag-VM, då tävlar vi 6 dagar. Tredje dagen där så mäter de ju upp 46 grader i skuggan. Det är jättevarmt.
Fan.
När du åker på en transportsträcka då, om du kommer upp i skogen, så tänker du så här att nu kommer jag få lite fartvind som fläktar lite. Det är som att någon står med en fön i ansiktet och drar.
Ja, men precis.
Det är som att du har, det är som att någon bara trycker i bröstet på dig.
Men när det är snö då?
Vi kör hela året, fast inte vi. Ja, vi har kört VM i Östersund, snö och is.
Är det godare eller?
Nej, jag är
det är kanske svårare, för du ser inte sten och...
Nej, du kan ju, alltså riktiga snöspår, det är rätt så fränt, för liksom, det går fort på vintern. Oh. Det är dubbdäck, vi har ju grymfest alltså.
Du kan köra på is?
Ja.
Och gud vad roligt.
Det är fränt. Det låter som att vi måste testa, vi får prova.
Ja,
det
får vi göra. Andreas!
Ja, jag är här på. Jag har ju bara åkt på 4 hjul då, jag kör ju 4 hjul. Ja.
Har du flogblå på den då?
Ja, det är viktigt.
Ja, jag går ut och skuttar, jag tar det. Jag tar det.
Har du inte på enduron?
Nej.
Alltså, jag kan ordna.
Mästra lite. Jag har ju plogbra.
Vi hade ett träningsläger i Spanien en gång. Och då skulle vi ha en tränare. Vår tränare från Götene, Kanta.
Matador.
Jajamän, han flög ner. Och så skulle vi möta upp i landslaget, skulle ha träningsläger. För då åkte vi för olika team, men så hade vi en landslagsträff då liksom. Jag åkte ju för Husqvarna i Italien då under 12 år, och basen var Milano, Varese. Så det är 100 mil bort till Girona då, där vi hade träningslägret. Och jag hade fått uppgiften innan vi drog hemifrån att fixa koner. Alltså för att staka prov. Vi fick låna mark och banor och sådär. Så kanske vi hade ett gärde där vi kunde göra en bana, en teknikbana. Och då skulle jag fixa koner. Men jag hade inte fixat de där konerna. Och det fixar jag, det är ju jag sen. Men så kom vi på det på natten, jag och mekanikern där, att fan, det var ju jag som skulle fixa konerna till lägret liksom. Och då ligger vi på motorvägen då, mellan Marseille och Nimes då. Och då var det vägarbete där.
Perfekt. Mm.
Så då hade jag en husbil där man lastar, jättefin husbil, där man lastar motorcykeln från sidan, om ni tänker det.
Ja, just det.
Bort tillbaka där. Mm. Så Då fick han hålla in till lite och så hoppade jag in i verkstaden. Och så öppnade jag båda dörrarna där då. Och så kunde jag plocka då varannan, var tredje kona vid det här vägbygget. Tror jag var något nervöser när vi kom upp då mot spanska gränsen där och tullaren går ut och nästan gör myndighetstecken där och vill kolla i bak. Nej, jag tänker, om man kollar de konerna där det står franska staten, då fan, då kommer du spärra in mig här.
Alltså, ja, då blir det många croissanter.
Så det var lite hörnervöst.
Bli inspärrad på croissant och vatten.
Ja,
men den vi lämnar faktiskt tillbaka den där. Så jag löste ju uppgiften. Så det var ju kanon. Jag fick ju bra banor att köra på. Och så tog vi med dem och så ställde vi tillbaka dem i Frankrike sen. För då, så de kom tillbaka.
Det var ju ändå jävligt ärligt.
Ja, det var ju miljövänligt då.
Ja.
Då har du ju fan med lånat koner.
Jag har lånat koner. Jag står dem inte.
Nej. Men ställde du tillbaka dem på samma ställe?
Nej, för de hade ju kommit längre i bygget. Ja,
men det var innanför gränsen.
Det var i Frankrike.
Ja, det var det.
Det var i Frankrike.
Ja. Det var fan vad jävligt ärligt gjort ändå, tycker jag. Härligt.
Ja. Men det var ju så länge, många år man tävlar och började så tidigt, så det var ju fortfarande väldigt strikta gränskontroller när man kom.
Mm. Just det.
Nu är det ju inte riktigt så. Det rullar ju på
mer öppet så.
Ja, man kör bara. Så det var ju alltid ett gissel liksom sådär. Har man papper på grejer och rätt papper på grejer och sådär. Och liksom det skulle stämma då, va? Ramnummer och grejer.
Det tog kanske rätt lång tid emellan varje.
Det tog tid. Vi hade meckat lite och jag hade två motorcyklar bak i bussen. Och de hade samma ramnummer, samma registreringsnummer. Det finns ju inte. Du kan ju inte göra så.
Nej, liksom. Just det.
Det funkar inte. Så då kom vi till Slovenien och så vill han öppna i bak och tittar. Och så tittar han och så tittar han och så läser han på den ena motorcykeln och så läser han igen och så läser han på den andra motorcykeln igen och så börjar man se det riktigt arg, det bara så där, och sen så börjar han övergå till att bli riktigt arger.
Oj.
Och det är så, som sagt, det är samma ramnummer i, och det är ju inte en kriminell handling liksom.
Alltså, ja, det blir det.
Ja, det är ju så. Så då var det lite halvsvettigt där ett tag. Han ville ju riva ut allt som var i bussen där. Så liksom, så började man försöka att vara lite ödmjuk och linda lite och greja lite. Och så vi ska bara åka igenom här. Jag ska till Kroatien bort över. Så det är ju, det är 5 mil bort över här.
Ja,
så började, gick han och pratade med någon kollega där. Och så kom han tillbaka. Ja, men 300 euro. Då får du... Då... Jaha, va? 300 euro, okej. Okay. Får jag kvitto på det här då? Nej, det var inget kvitto. Ja. Och sen så åker vi efter dig så du inte gör dig av med den här motorcykeln då.
Ja, just det.
Så då fick jag eskort genom Slovenien. Så jag hade en tullare som åkte bakom mig.
Oj!
Ja.
Men det var ju bensinpengar han ville ha då. Det var ju det.
Det var ju det då. Ja, det var ju det då. Såklart.
Jävla dyr bil att köra 5 mil.
Ja. 300 euro i Slovenien. Det var rätt bra betalt.
Ja, det var bra. Och sen så kom vi till Kroatien. Och de löste det egentligen smidigt, för då bara, Nej, men så skrev de ju upp vad jag hade, precis vad jag hade, ramnummer och vad jag hade i passet.
Mm.
Skrev de upp vad jag sa. Och så när jag åkte ut så var jag jävligt noga med att stryka att det här är med tillbaka.
Ja, just det. Ja,
och då var det inga kymmer då.
Då var det lugnt. Mm-hmm.
Men du vet, så fort, ja, där stod ju Husqvarna på hela bussen liksom sådär. Så, och då när man kom till Slovakien och Polen ibland så här, så stannar de igen. Och det krånglar, du vet. De släppte inte igenom.
Nej.
Och tänkte, vad fan är det för något? Liksom. Men den ena, han lyckades ju prata klartext. Han frågade, har du motorsågskedja? För jag har motorsåg. Så till nästa resa förstod man att de tog med sig motorsågskedjor och så sticka in i passet. Så. Det går fint här. Passera.
5.56. Jajamän, du får komma två gånger.
Så det kan du tänka på nu om det ska bli internationella tävlingar. Någon motorsågskedja är inte fel.
Ja, precis.
Du får kika vad varje land har för liksom knäckgrejer att ta med varje gång.
Ja,
för det sa ju Bert Karlsson, han mutade ju Ryssland med kassettband.
Ja, det gjorde han.
Det var ju sjukt. Då fick han ju VIP-behandling där, Berte.
Ja.
Men det, vi måste prata... Kan ni känna jobbångest? Ja, det, alltså så här söndagkväll.
Ja.
Eller,
inte längre.
Nej.
Jag hade det förr i tiden. Men när man jobbar med något som man verkligen tycker om, då, ja, då har jag inte det. Men det, då, är det fan, håller, då kan man jobba för mig istället.
Jag håller med dig. Ja. Jag håller med dig. Och min jobbågångest var väl mer nervositet. Liksom att nu, necessary win. Mm. Sådär, ja. Fan, nu måste det bli av. Men jag tänker lite grann tillbaka på, på er. Ja, är det avsnitt 50 eller 50? Men han Viktor.
Mm. Hallberg.
Mm. Ja. Mm. Ja. Tror du att han har gett någon lärare lite jobbångest?
Ja, det kan han ha gjort.
Mer än aldrig.
Fy fan.
Där fick nog varenda lärare bråka kommunalt till skolan dra.
Ja, just det där, liksom att ja, gött, nu är det tillbaka efter lovet. Nej, just det, ja.
Fan, den, ja.
Den.
Var inte du tredjeårs... Nej, du har ett år kvar.
Ja. Du har ett år kvar, ja. Oh. Nej, det var helt sjukt. Ja. Det var helt sjukt, var det.
Den är rivig.
Men en fantastisk människa.
Helt underbar. Ja. Helt underbar.
Han är glädjespridare och så.
Ja, hans skratt var, gick rakt genom mig. Ja. Liksom, det var så gött. Var det. Ja.
Och så lite utfall.
Obrydd liksom. Ja. Ja, jag tyckte det var så coolt.
Jag har faktiskt en spaning. Den är inte rolig så, men jag tänker att nu har jag fan rätt person framför mig här som kan svara på det. Och det är så här, när jag var pojk eller ungdom och så skulle jag ha igång då, det kunde vara en moped, det kunde vara en gräsklippare, någonting med motor med bensin i. Så tillkallar man ju då en pappa, säger vi. Och så startar den inte. Och då ska ju pappan kolla, vad är fel? Då kollar man ju först hur mycket bensin det är i. Och det kvittar hur mycket bensin det är i tanken. Det kan vara 2 milliliter. Öppnar och säger, det är ju jättemycket kvar.
Ja.
Aha, har ni aldrig känt det?
Jo.
Det kan vara hur lite, det kan vara 5 droppar. Det är massor,
det
säger
här,
de.
Det här behöver räcka.
Ja, nej, det här behöver inte fylla på. Det är hur mycket som helst.
Han tänder på gaser då. Ja.
Varför säger alla så?
Det vet jag
det
inte.
Det har du riktigt sagt hundratals gånger säkert. Jo,
det kan nog vara när du säger.
Det är massor kvar.
Men du, jag har haft en mekaniker som kunde gå genom eld för mig på bokstavligen, men han drack bensin för mig. prova inte det. Prova
nej,
inte det.
Nej, det är livsfarligt.
Det är ju preskriberat nu, men vi fultankar som man säger, för min motorcykel hade ett tekniskt problem, så vi tankade på ett ställe på en tävling där vi inte fick tanka. Jag fick inte göra det. Och då min mekaniker, han tankade ifrån en petflaska. Och då kommer det fram en ny organisation sen. Som säger, du tankar hans motorcykel där. Nej, jag har inte tankat, sa han. Jo, men jag såg ju att du tankar ju från den här flaskan. Aha. Den här, sa han. Och så öppnade han korken och så drack han 2 klunkar bensin.
Oj.
Och då, så tittade han, spärrade upp ögonen och bara den där från organisationen och så bara organisationen så sa han, nej, jag måste väl ha sett fel då.
Oh, ja. Vilken kompis!
Den var lite svår att betala sen. Han mådde lite halvdåligt då.
Oj, jävlar!
Hade du gjort det, Andreas, eller tagit 2 klunkar bensin?
Nej. Nej.
Inte det är ju ett VM-guld.
Jävlar alltså.
Han måste varit i sängläge alltså.
Han mådde jättedåligt.
Jag kan ta 2 med prasol på
Ja. Så kan jag få en cig och
det är gött om alla... Du, vad är det för gött? För att smaka eller? Ja, ta lite.
Swedish brännvin.
Ja. Oj, jävlar, kan man snacka om att lukta 2 tankar.
Ja, men vilken kompis.
Ja, nej, han gick genom eld. Absolut.
Ja, han har verkligen kommit in i ett.
Vad tänkte du då när du såg det?
Nej, jag behöver nog vrida mer på gasrullen här. Är han beredd att göra det här då? Då ska inte jag vika ner mig.
Vi kan ta bromsantaget här.
Nu ska det åkas.
Ja, men fan, har det hänt något roligt ute på vägarna där? Det måste ju varit lite party.
Det blev nog lite party efter race. Och som sagt, det blev ju några gånger man stod överst på pallen, så då ville man ju fira lite.
Ja, ja
det. Det var lag-VM, var det landslaget. Det var ju alltid roligare att tävla liksom ihop så. Och som sagt, när vi körde 6 dagar i rad, då var man rätt så slut och liksom när man har gått i mål där. Mm-hmm. För det är 8 timmar körning varje dag och så liksom. Så en halv öl så var man ju rätt så trött i mössan.
Ja.
Men ner skulle det ju, för man är ju tävlingsmänniska även där.
Så är det ju.
Lite så.
Ja.
Och då var det på ett hotell där i södra Spanien, Granada. på hotellet så var det svenska landslaget, finska landslaget och italienska landslaget. Och det blev festatävling också på kvällen där.
Oj. Så,
ja. Jag hade ett partytrick. Det var det där med att man...
Helikopter.
Nej, det var när man var nykter.
Ja, okay.
På pallen.
Jag kunde lägga en cigarett i på handen och så slog jag till på handflatan och så landade den i mun.
Mm-hmm. Oj.
Klara aldrig det när jag var nykter. Helt omöjligt. Men jag hade tagit ett par pilsner, då gick det fint.
Då slapp man då.
Ja. Ja. Och då, när sent på kvällen där, det var ett jädra drag på det där hotellet. Då skulle jag göra det där partytricket. Och då så ser finnen där, den ene där, finnen där. Och så, gör det där. Och så, då bjuder jag på, då bjuder jag hela svenska landslaget på drink. Liksom, så här. För det klarar du aldrig. Och så du vet, så slår jag till där. Och så sitter den där ciggen i mungipan. Och då tyckte vi hela svenska landslaget, fan nu har vi ju vunnit. Nu har vi spöat dem igen. Ja. Alltså finnarna, de var duktiga på att köra motorcykel. De var duktiga på att dricka brännvin också. Ja.
Och komma tvåa.
Ja, motorcykeltävlingar, det var det inte många gånger vi spöade dem på nästan. Men
det var ingen som kom upp på pallen efteråt i alla fall.
Nej, och det vi kom på dagen efter, det var, vi trodde ju vi spöade dem på festel. Men han kom ju sen med två brickor med drinkar. Och det var ju att de vann ju i alla fall, för vi var ju helt utslagna. Ja.
De hade bara börjat.
Ja, lite så.
Förrätt.
Ja. Jag har aldrig som sagt kunnat kombinera de där två, att liksom är det körning dagen efter, då var det noll dagen innan.
Ja.
Men det kunde några av dem kombinera. Nej, det var helt sjukt. Det var helt sjukt. Vi var i Spanien på ett träningsläger, den ene finnen där. Han var äldre än mig. Så jag var junior när jag, liksom när han var i sin prime då.
Mm.
Sen så fick vi tävla mot varandra. Men första gången jag kom till Portugal och körde mitt första junior-VM, då stod han före mig i besiktningskön. Och där, du besiktar motorcykeln på fredag, så ställer du in den i en sån här parkfamilj då. Och så hämtar du ut den på lördag morgon och så tävlar du på den.
Mm.
Och då går man de här proverna, och du vet, det var för mig, det var havregrynsgröt och det var pasta och det var liksom uppladdning och sådär.
Ja.
Då stod han i besiktningskön där och så sa han såhär, oh, a very bad beer here in Portugal. I drink only 8 yesterday and I have a little headache. Då var jag 18 år, vet, och spärde, alltså, tittade på honom såhär, vad är det som händer eller?
Ja.
Så lärde man sig lite utav det också, höll jag på att säga.
Men, jävla bra kalorier.
Ja, men men då hade vi en VM-fest hemma hos mig i Tibro. Och jag bor i villaområde. Så. Och vi var ett bra gäng. Vi var mycket folk hemma. Och det var riktigt kalas på riktigt. Så vid två, kanske halv tre på morgonen, så jag visste ju att min mekaniker, han kommer ju vilja gå ut i garaget på natten. Det är bara så. För liksom, har det motor och dosar det igång. Spelar ingen roll vad klockan jag är.
Nej.
Och så hör jag någonting från garaget, och jag har källare, och så kan man gå genom källaren och upp i garaget. Så jag hör någonting på liksom övre plan, liksom att fan, det låter något i garaget så. Så jag öppnar dörren ner till källaren, då möts jag bara utan sån här vit dimkurv som kommer upp genom trapphuset så här. Lytsen dimma fullständigt, så jag går genom källaren och så upp i garaget. Då står han med motorcykel, min träningsmotorcykel, igång och gör burnout i garaget. Det går precis på full gas och bränner ner ett helt splitt nytt bakdäck rätt ner i betongen bara. Och liksom så här, det luktar ju fan, du vet, i huset. Så på morgonen när man vaknade, det var ju vardag liksom, för vi, ja, så. Då tänkte man liksom så här att jag tror inte det hördes något. Man går och hälsar på grannarna och säger hej, hej, hej. Så man fick arga ögat. Liksom, så här, jag tror inte det hördes något.
Tränade du igår eller?
Ja.
Inomhusträning.
En fyrtaktare då, en 600 kubikare på fullspett. Liksom, den låter ganska bra. Oh, 20-3 en morgon i ett tyst kvarter. Sådär.
Fördelen är att ingen förmodligen försov sig den dagen.
Nej, det skulle jag nog tro.
Inte ens busschaufförerna.
Det skulle jag nog tro.
Men det var lite roligt det du sa förut om ciggen där, att du kunde skjuta upp den så här, ja, från näven och så, ja, upp till mungipan.
Ja.
Jag har hört att det ska finnas en filmad intervju med Clint Eastwood.
Okay.
När de frågar han något så här, hur cool är du egentligen?
Ja.
Och då tar han upp ciggpaketet, slår med tummen under, så det får upp en cigg i mungipan, upp med sippon och så säger han, cool enough, säger han.
Skapligt.
Fattar du att man är hård då eller?
Ja. Då är du kär igen.
Ja, jag har inte sett den här själv så det kan vara en myt. Ja. Men han är ju cool i alla fall.
Ja. Fy fan.
Och så blåser
ja, jag tyckte att det var ett coolt partytrick. Liksom. Men, ja, men det jag klarade aldrig av det att göra det i nykter tillstånd.
Har vi en cigg nu?
Ja, det har vi.
Ja, så vi ser.
Har ni cigg?
Ja,
har det man den 2025?
Ja, nej, men det är ingen som rökar. Det är bara att
Peter har det på sig.
Ifall det är någon som vill röka. Där, nu ska vi se.
Ja.
Är det en sån cigg du gjorde partytricket med?
Ja.
Har den rätt vikt?
Men nu
ja, men
är
det känns rätt så bra.
Nu är du ju nykter och då gick det ju
ja,
inte va?
Sist, ja, sist. Förhållandevis.
Ja, men det kan vi lösa också. Hämta du flaskan.
Jo, och då skulle man lägga ett så här, kommer jag ihåg.
Mellan pekfingret
där.
Mm.
Jag kommer nu kommer jag nästan inte ihåg om det var filtret längst ut. För det ska ju landa med rätt ände in då. För det är filter på den här ciggen då va?
Ja.
Mm. Men så var det något sånt så. Och så skulle man bara toucha till där. Ja, du ser.
Tre försök.
Det var nära.
Det var närmare.
Jävlar nära.
Det var riktigt nära du.
Nu kommer den.
Hej!
Det gick aldrig.
Nej, det gick aldrig.
Men jag förstår varför den behöver en i varje ben.
Ni får komma hem till mig i morgon på fredag kväll. Eller ikväll.
Ja, då vet vi att du körde hit nykter i alla fall.
Ja, blir stannad av snuten. Kan du blåsa? Hej, jag ska visa dig här.
Eller om snuten, när de stannar honom här, Anders, så fan vevar ner och så, ja, då får du ta fram en cigarett här och
vet jag menar, det slår.
Ja.
Men jag tror ändå att du åker liksom fritt då, om du ändå sätter den i käften onykter och så bara, tror du någon gör det nykter?
Nej. Exakt. Ja, det kan jag ta lite. Det var ju med miljötänk och sånt då. För då körde vi, det var en splitt ny motorcykel. Så måste köra in den lite.
Mm.
Då körde vi in den på tävlingsplatsen. Och så byter man ju olja i den då liksom. Och så gör det där. Och han tar motorcykeln, mekaniken där. Så bara rullar han av den utav grusväggen och ställer den lite ut i dikeskanten så. Mm. Så bara tömmer han oljan rätt ner, bara öppnar och tömmer den rätt ner i backen där.
Ja.
Och då så skriker jag nästan på liksom, vad gör du fan? Det där kan du få fängelse för i Sverige liksom. Nej, sa han. Nej, men alltså oljan kommer ju därifrån. Alltså, bara,
det är ju jävligt sant.
Ja. Kretslopp. Alltså det är bara tillbaka dit.
Ja. Ja. Det är bara lånat.
Och då så gick tävlingen bra och sen så var det var 2 timmar, 1,5 timme utanför Aten. Och då så åkte vi bil tillbaka och vi åker i hans lilla Suzuki, någon liten halvsportbil där. Och han kör som fasiken och jag gillar ju att ha kontroll på saker och ting då va. Så liksom jag satt ju bredvid och han körde. Och genom sån här pejager, alltså biltullar där du stannar och betalar biltull. Där hade han ju tidigt fått någon sån här liten dosa. Så han kunde ju, man fick ju bara köra 50. Och 50 i Grekland, det är tydligen 110 då va. Så det kunde han igenom där då va. Och bak bredvid Carolina då sitter hans fru med deras typ nyfödda bebis, eller några månader då va.
Jesus.
Ja, och hon sitter och illröker så bara. Du vet, i bil, liten bil. Och barnet är bara, och hon bara illgråter för hon tycker att det här är alltså, du vet, halvpanik liksom så. Och då säger hon frun till Carolina så här, she's crying her lungs out. Kommer tillbaka till hotellet, tävlat hela dagen, kommer tillbaka till hotellet vid kanske 9:30. Så bara tänker man, nej, men då ses vi imorgon, för imorgon ska vi ju flyga hem. Bara, no, we see you on dinner tonight. Dinner, middag, 10, jajamän. Ja, så det var bara duscha och så gå ut. Sen var det ju då, var det middag. Det var middagen, den började väl vid 12:30. Då var det middagen.
Natta mat.
Det kan man säga. Så jag var ju att komma in till hotellet igen vid 3:30 liksom. Vi är ju rätt så noga med middagstider och det är ju olika hur man äter där. Så där.
Ja.
Spanjorer är hopplösa. Helt hopplöst alltså. Det är samma där. Det är 10:30. Mm. Du går inte ut på restaurang vid 8. 8. Glöm det. Då är det tomt på restaurangen. Men vi knäckte ju spanjorerna rätt så bra när vi la en VM-deltävling uppe i Arvidsjaur, eller uppe i Luleå. Vi var i Luleå. Med veckan innan midsommar. Då var det midnattssol.
Midnattssol, ja.
De var helt knäckta. De kunde inte söva någonting i deras husvagnar.
Perfekt.
Va, det är ju just hela jävla dygnet.
Släck lampan.
Det var så jävla roligt. Då vann jag VM-guld med 600 delar. Och det är ju rätt så, det är inte så jävla mycket när han har tävlat i 8 timmar liksom. Så det var med den medelhastigheten vi hade den dagen så vann jag med 22 centimeter.
Jävlar!
Ja.
Jag vann med en daselängd där.
Ja. Var det på grund av att det hade servet dåligt kanske?
Ja, det kanske var så. Men nej, då vann jag mot en finne. Då var så jävla roligt, för då kommer det på eftermiddagen sen, så efter, eller på festen efteråt, då kom tävlingsledaren fram på norrländska, bara: hörde du, det har varit spännande det där. Nästan onödigt spännande. Ja. Det var hans eufori där.
Ja, hörde
du?
Onödigt spännande.
600 delar.
Ja, det är rätt bra. 22 centimeter på 8 timmar.
Ja.
Fan, är med i krigare.
Ja, det var kriga. Det var kriga.
Det är en kilometer.
En sån där story var ju när vi åkte Kåsan upp i Hallsberg. Då jag tvingades bryta tidigt. Och sen så killen som leder, han går ut på sista sträckan, leder med 12 minuter. Och så det är bara kärr och myr och mössa och skit och bära cykel liksom. Så det är en timme utav krig för att, innan han ska liksom ta sig igenom och rulla upp på start, målrampen och bli och vinna det där. Mm. Och längst bort så sätter han sig fast något så in i bänken. Det är bara borrar ner cykel. Och han är helt själv. Då är liksom, det finns ingen där.
Han såg mockan.
Då kan du det. Han är helt själv. Man säger det precis som att han känner att fan, jag är inte själv här. Det är mörkt i skogen, tvärmörkt. Och så liksom, men jag är inte själv. Du får en känsla av att fan, det är någon mer här. Så han bara, hallå? Inget svar. Hallå? Och då hör han, Nej, för fan, han sa, hjälp, kom och hjälp mig, jag leder. Det har alla andra sagt också. Va? Ja, men jag leder. Och då är det Norman som sitter fast på sitt första varv.
Oh.
Och han har liksom så här hjälpt alla andra, för de har sagt att de, ja, jag leder, kan du hjälpa mig? Och han har sprungit bort och hjälpt dem. Men, och sen så ihop om att de ska hjälpa honom. Men de har ju bara dratt. Jag hjälper icke noen mer. Jag hjälper icke noen mer. Och så blev han tvåa.
Stackarn.
Jag vet, han är rätt tung en sån där cykel när du sitter ner till tanken liksom.
Ja, så 100 panner plus. Fy jävlar. Med lera.
Och så nästan dratt och 24 timmar då.
Aldrig mera Sverige, tänkte
jag. Jag ledde Kåsan, eller vann Kåsan i Hallsberg 10 år tidigare. Då så hade vi rekat innan och kollat lite att på en av sträckorna så fanns det en bäck. Och där fanns det en bro som du kunde åka över. Och jag hade en plan om att på dagen så ska jag hoppa över bäcken. För då tjänar jag lite tid.
Mm-hmm.
Men sen på natten så ska jag ta det säkra för det osäkra och köra över bron. Och följde planen, perfekt. Och så kommer jag. Och jag leder och han som blev tvåa, Martin Lind, ligger tvåa. Och då kommer jag på första nattvarvet. Och då står det står så här 1000 pers i det där liksom bäcken och bron och det där. Det är precis fullt med folk, det är eldar och folk har tagit sig duktigt med pilsner och sådär. Ja, så jag får åka bron och då hörde jag liksom lite bu, för de hade förväntat sig att jag skulle hoppa över då. Så kommer vi på sista nattvarvet, man kör 1 dagvarv, 2 nattvarv. Och på andra nattvarvet, då har du ändå åkt liksom 27-28 mil. Då har varit igång då i 15-16 timmar. Lite halvsleten då.
Ja.
Och då kommer jag ner och så åker jag ut med bäcken och ska åka bron. Då står det 10 pers liksom bara så där mot i spåret och står över och bara mot och hindrar och stoppar mig. Och då är det ungefär så där som i lumpen, att liksom bara så du vet, bron är sprängd för dig. Nej, men för fan, jag ska åka bron, för jag vågar inte hoppa över bäcken nu, det var långt alltså.
Aha.
Brorna spräng. Så det var bara mobilisera kraft och så liksom lägga i trean och buttgas och så hoppa över det där diket. Och när jag stannar på andra sidan och varvar cykeln så där, bara, vet, det är jublet som var i skogen. Det kan jag ju ta på än idag.
Fy fan, helvete.
Brorna spräng. Jag ser ju brorna.
Men om, hade du hamnat i bäcken då hade de ju stått på bron och applåderat.
Förmodligen.
Eller frågat varför han inte tog bron.
Vi sa det igen.
Bron är ju det. Jalla bra. Jalla bra.
Jösses.
Ja, pöjka, vad säger du? Visst har det varit en fantastisk trevlig kväll här.
Otroligt trevligt.
Ja. Jätteroligt att få komma hit.
Ja, det visst var det?
Ja, det var det.
Vad kul att du ville komma.
Ja. Och jättemånga roliga historier har vi fått höra.
Ja, ja, roligt.
Så det tackar vi så hjärtligt för. Det vet vi att lyssnarna uppskattar också.
Ja. Ja. Men provkörningen utav enduro, det står kvar. Så att det tar vi i vår när det blir lite bättre väder.
Ja, vad roligt. Ja, absolut.
Får vi, har du eltejp till höften då?
Det finns eltejp och allt.
Och stödhjul till Andreas.
Ny höft finns inte, men det löser sig.
Ja, det finns 3D-skrivare.
Precis.
För fan, det här måste vi också ta tag i. För det kan ju finnas några där ute som lyssnar och känner, men gud vad roligt det här med enduro.
Yep.
Och man vill testa på detta.
Amen.
Hur gör den då? Det är ju om man bor där i närheten här. Det är det
ja,
du vet.
Ja. Precis. Då har jag har ju mycket lägre träningsläger och kurser. Kan man komma sådär? Det passar för nybörjare och för kunniga, unga och gamla. Så den finns på min hemsida. Finns det hela lägerschemat för året.
Du får säga din hemsida.
AIRacing.se.
AIRacing.se.
Och man bör ha egen motorcykel då. Inte, vi har inte så mycket motorcyklar att låna ut där, utan man kommer med en egen motorcykel. Och det behöver inte vara så dyrt att köpa en begagnad motorcykel. Och annars så kan man ju titta på sin ort om det finns någon motorklubb nära då, där du bor. Så kan man åka dit och titta på någon liten träning. Och där finns det alltid snällt folk som kan tänka sig att man får testa lite eller sådär.
Det känns ju jättebra. Man kan åka dit och kika lite först.
Kika lite och känna lite på det.
Ja.
Och garanterat om du kommer till mig så får du prova min motorcykel, för jag kör för Yamaha nu, som är en bra motorcykel.
Mm. Ja, men gud vad trevligt. Så känner man att man är intresserad eller har någon pöjk eller tös där hemma som suger på detta, då beger man sig dit.
Eller livskris.
Ja, precis, precis. Förverkliga lite. Precis.
Ja, precis. Man vill hitta något nytt, en liten kick.
Så är det. Så är det.
Ja. Ja, fantastiskt gött grabbar. Vi vill ju självklart att ni lämnar en kommentar på Spotify och skriver vad ni tyckte om det här avsnittet och Anders fantastiska historier.
Fantastiskt.
Vi har ju också så att man kan skicka in sina egna historier. Hur gör man det?
Jag skickar det till vp.story@outlook.com.
Ja, fantastiskt.
Shit, vad ni är grymma. Ja, kommer jag ihåg allt det.
Det har blivit några
gånger. Det står på väggen här. Vi säger till er där ute att ni kan ta och stämpla ut och ta en riktigt fantastiskt god helg där ute i kylan. Kasta in lite V i VTVn och bara njut. För det tänker vi i alla fall göra. Ha det så jävla gött där ute, så hörs vi igen nästa fredag. Det säger vi. Hej med sig.